ราะกับผมเรียกกับผมชื่อเป็น
så jag är lite förvirrad, Ted. Är du nominerad till Runeberg juniorpriset eller inte?
Jag är nominerad.
Men det var ju, alltså jag såg bilden och du var inte där. Men sen såg jag någon rubrik någon annanstans att du var nominerad. Men på bilden var du ingenstans att se.
Jag var nominerad till priset men varken jag eller Åsa kunde närvara i Borgå. Åsa bor ju i England och jag var på byklubben inspelning just då, så jag kunde inte vara till Borgå.
Ja, förlåt, Runeberg-priset. Alltså Runeberg, vet du vem Johan Ludvig Runeberg?
Klart jag vet, min släkting.
Ja, och det här priset, och Borgå stad, alltså Finlands äldsta stad, och liksom du är nominerad med din bok.
Det ska vara jättekul.
Och du prioriterar annat.
Vet du vad, det ska vara jätteroligt att vara där. Och förstås skulle jag ha farit till Borgå om jag skulle haft möjlighet till det. Men grejen med Runeberg junior är ju att det är barnen som väljer vinnaren. Och jag hade inspelningar till byklubben. Och jag tror att om barnen också där skulle få välja så vill de hellre att jag är klösos i byklubben än att jag står och tar emot blommor på en scen.
Du pratar om barn. Jag pratar ju om ett litterärt pris för en bok du har skrivit. Just det här. Alltså, det är ju uppenbart nu då att det som jag alltid har sagt. Du skriver med vänster hand, du bryr dig inte riktigt sen om det. Sen går det otroligt bra för dig och du får fina nomineringar. Och du couldn't care less.
Nej, jag bryr mig massor. Men ibland, om man en person som jag som har liksom många bollar i luften, gör mycket olika grejer. Så jag kan inte vara överallt samtidigt. Vissa saker måste jag bara prioritera. Jätteroligt att få priser. Men som jag sa att det är Österbottens tidning. Det är inte därför jag skriver böcker.
Nej, du skriver böcker för att du måste ha någonting att göra med vänsterhanden medan du spelar något Dragons and Magicians med högerhanden. Boen Bormo Boto.
Jag skulle vilja inleda den här podden med ett ämne som jag inte har kunnat släppa sen jag fick höra det här. Och jag tänker att du kanske kan, inte vet jag, alltså lindra. Alltså jag har nästan som en stress.
Ja.
Över det här. Alltså det är nästan sådär att jag känner mig liksom frustrerad och som att om inte någon gör något åt det här nu så jag är liksom rädd att det på något sätt blir mitt uppdrag. Och jag känner inte att jag tror inte att jag är rätt person till det, jag är inte kvalificerad till det, men jag känner att det på något sätt aktiverar sådana där liksom OCD-prickar i min hjärna som gör att jag borde ta reda på det här då.
Ja, men alltså den här podden har ju löst sådana här penibla saker förr. Minns du när jag poängterade i podden att det var en spårvagnskorsning som var felsvetsad i centrala Helsingfors?
Ja, och så var det liksom en halv dag efteråt så var det åtgärdat. Ja,
exakt, så det var ju folk på stadskontoret lyssnade och lustrade och åtgärdade. Och så var det ju då på något sätt jag som räddade tusentals människor.
Ja, nej men det, jag hoppas att nu när vi pratar om det här så hoppas jag då att någon annan än jag måste reda på det här.
Ja.
Grejen är den, forskarna är överens, alltså alla biologer, alla är överens om att fåglar har precis, alltså rent anatomiskt, fysiologiskt, det som behövs för att kunna rapa. Men ingen på jorden har ännu filmat eller bandat en fågel som rapar.
Aha. Men finns det... Är det allmänt dokumenterat? Kaj,
det finns inga bevis. Det finns ingen dokumentation.
Nej, men jag vet ju att människor rapar, men rapar djur i allmänhet?
Jo, djur rapar i allmänhet. Och man har kollat, när man har liksom hittat då döda storkar och tranor, så har man skurit upp halsen och så har man sett att men här finns alla de här maskinerna som behövs för att det ska komma liksom tran, rap, trönor, repo. Jag får liksom svårt att prata för att jag blir så frustrerad över att jag kan på något sätt inte acceptera att ingen har lyckats dokumentera det här ännu.
Nej, alltså jag kan ju se på det här nu på många sätt. Det också kittlar många saker som jag har tänkt på också här, för att vi har satt ut ett fågelbräde utanför fönstret.
Ja.
Och nu har vi liksom underhållning till alla måltider.
Mm.
Och jag ser ju hur de glufsar och liksom slänger i sig och också kackar på fönsterbrädet, och det tycker jag är otroligt liksom dumt av dem.
Mm.
De vill väl ha mera, för helvete. Och sen också att jag alltså är sjuk nu och jag har alltså gasbesvär. Alltså det är en del av dessa symptom jag har nu. Jag liksom har feber 38,7 just nu, och sen så har jag en massa gaser som det gör ont som satan i magen.
Mm.
Och då försöker man ju gärna rapa upp de här gaserna.
Ja.
Men med det här, vad det nu är jag har, så funkar det.
Du har ingen aning om mängden timmar jag har satt på att stirra på vårt fågelbrä och bara vänta att det ska komma en rap. När man ser de här tjocka fåglarna som är där och så här, att de liksom, de får ju, det kommer ju luft i massor in för att de är ju så liksom glupska, och så tycker man sådär, nu får det nog en sån här min att nu börjar det nog hända något och sådär, och ingenting. Absolut ingenting.
Ja.
Och jag står där med telefonen inställd på så här 17 zoom liksom rakt på halsen och ingenting.
Ja, det är ju också inte så länge sedan ändå som vi rapade Kaius. Alltså efter att han åt så måste man ju få bebisar att rapa. Nu köter det där sig själv. Men jag kan inte som förstå då att inte det ska vara viktigt.
Nej, men exakt. Alltså det här är ju som att man ska som på något sätt säga att nej, men nu har vi alla äventyrare har upptäckt precis allt på hela jorden utom bakom det här ena grillen i Kokkola. Där vet inte vi vad som finns där. Men inte när har vi det tid. Så nu ska man ju fara dit då och kolla vad som finns där. Och så ska man då hitta Noaks ark och en Tyrannosaurus där.
Ja.
Och hur kan inte det här ha aktiverat en likadan så här mani hos majoriteten som har vetat om det här? Alltså varför har man inte bara tagit en fågel, satt en liten fågeltratt in i näbben och så har man helt då 7-up dit.
Eller någon annan läskedryck, för ja, det här är ju en svenska ölepodd.
Ja, precis. Kolsyrat. Sodastreamat.
Det finns också andra kolsyremaskiner.
Ja, så är det. Man kan äta kalla köttbullar. Jag börjar alltid rapa när jag äter kalla köttbullar.
Ja, men jag har också tänkt mycket på simulationsteori, och det här är ju just en sån sak att förmodligen då den dator som driver simulationen har ju begränsad kapacitet, så därför är inte hela universum genererat, utan bara när vi skickar upp ett nytt teleskop som ska ta bilder så måste de generera något, och det här har de inte brytt sig om, för ingen har liksom tittat, ingen har som noterat det här. Men det är ju, om du nu faktiskt har stått där med inzoomad kamera 17 gånger på strupen på en hackspett, så borde ju simulationen nu då ha reagerat.
Vet du vad, du pratar ju ofta om simulationen, och jag har alltid varit så där on the fence, heter det så, alltså att jag har varit ambivalent, att det är så här, jag kanske inte, men här känns det nu som att här finns det någonting, alltså för jag tror ju inte, men ska Gud ha skapat alla de raporgan som behövs för att kunna rapa.
Men behövs det mer än ett struplock och ett matsmältningssystem? Alltså,
nej, men det är väl det. Och lungor, antar jag.
Ja.
Alltså men, sådär att det finns ju inte liksom en rapmuskel eller sådär. Men att det känns ju som att om de har allt det där och ändå inte, alltså de skulle inte ha det om de inte skulle rapa. Och jag kan inte tänka mig att de är så artiga att på något sätt alla fåglar bara har kommit överens om att vi gör det här i smyg.
Jag skulle just säga att tänk om de är mer kulturellt avancerade än vad vi vet, och att de har som en inbyggd liksom social kod i sig, att när vi blir iakttagna eller när vi är tillsammans, då rapar man inte, då håller man det in och sen går man ut på tobak, och så om man är 100% säker på att ingen ser, så då släpper man ut en sån här sur uppstötning.
Jag tror att det på något sätt, alltså för fåglar har ju kloaka också, alltså det kommer ju kissi och kaki i samma hål. Och jag tänker att kanske är det på samma sätt kring näbben också. Alltså att det finns liksom inbyggd i varje fågelsång, så finns det inbyggd rap ljud. Att alltid när de sjunger så är det liksom, egentligen är det så här liksom mega rap som kommer ut i sången. Men att det kanske är en sån frekvens att vi bara inte hör det.
Ja, alltså för de använder förstås all luft de kan för att åstadkomma den här fantastiska sången. Då. Mm. Ja, alltså det makes ju också sense på något sätt.
Ja. Det är överlag intressant med rapningar. Alltså jag funderar så mycket nu under det här uppdraget som jag på något sätt har antagit mig nu. Och jag har funderat väldigt mycket på yrken. Alltså finns det yrken där det är okej att dra, alltså så där att ju mer, alltså på något sätt så här kulturellt och socialt, att ju högre ställning du har så desto mer opassande blir det kanske att du rapar.
Ja, nej men förstås är det ju så. Vi är ju, så är det ju. Nikos pappa är ju typ rörmokare och nu är de ju som, alltså...
Nej men ingen bryr väl sig om rörmokaren rapar under handfatet.
Nej men att som en stor del av humorn i rörmokarskrået så består ju av rapningar. Alltså den är ju icke-verbal den här humorn.
Ja.
Men alla rörmokare skrattar gott på kafferummet.
Mm. Mm.
Alltså stereotypt. Alltså inte, men nu är det ju oftast så att ju mer akademiskt utbildad man är så desto mindre rapar man. Så kan det vara det då. Att liksom fåglarna är helt enkelt mera sofistikerade och så håller de tillbaks.
Tänk dig följande mening. Det kan antingen vara en rörmokare eller en läkare som säger det. Nu ska vi skåra vara en problem i nu då. Jag var till Oslo förra helgen. Det var kul, jag har aldrig varit i Oslo tidigare. Jag var där på jobbresa. Umgicks med andra nordiska länder. Alltså det var väldigt mycket norrmän, danskar, finnar.
Lyckades du hålla dig för skratt då? Det är ju som att vara på stand-up när man är i Norge.
Ja.
Alltså bara språket.
Ja, ja det är ju kul. Och det är ju på något sätt... jag har ju väl liksom insett att de är ju inte så där glada som man alltid har trott att de är. Alltså att de, för att när man faktiskt liksom ser dem och så ser man att, liksom att de har liksom svarta ringar under ögonen och att de ser liksom ut som att de är deprimerade. Men att sen låter det ju som att de är jätteglada.
Ja.
Jag hatar mitt liv. Jag vill ta suicide. Men att det låter jätteglatt.
Mm. Ja, men alltså mycket handlar ju om inställning och jag har blivit, jag läser mycket, jag håller på att läsa Nils Fredrik Dahl, en roman som av en norsk författare som utspelar sig i stora delar i Norge och i Egypten. Men i alla fall, det är någon sån här melankoli, men ändå så på något vis kämpar de och på omhörar på. Det är på något vis väldigt nära Österbotten tycker jag, alltså det norska källandskapet.
Ja,
alltså,
ja.
Deprimerat men att så det här Man håller humöret upp. Det finns inget alternativ.
Men det är inte så svårt att kämpa på och hålla humöret upp när man är så oljerik som de är heller. Alltså hela Oslo var ju som Eira. Alltså att det var ju liksom otrolig, alltså så här lyx och överflöd vart man än gick. Men det som var intressant var att jag umgicks också med en del islänningar. Och de är ju roliga, alltså, för de är på något sätt att de har likadana utmaningar som oss. Alltså de har ju mer vulkaner och nu har de ju fått myggor dit också. Det diskuterar vi väldigt mycket. Men vi började diskutera jultraditioner i något skede. Och så sa de ju då att det är ju fint med Finland, att ni har ju liksom tomten och allt det där. Men att de sa det lite sådär som att, ja, lilla vän, att ni har ju den här tomten och sådär. Och så började de gå igenom då. Alltså de har väl 13 olika tomtar och så har de, nu minns jag inte om det var exakt rätt uttalat det här, men Joulakötturin, som är alltså en julkatt som äter upp alla barn som inte får nya kläder på julafton.
Ja.
Joulakötturin.
Så det här använder man då som en ursäkt för att ge mjuka paket då? Att annars, att vi måste göra det, annars så kommer Joulakötturin.
Nej, alltså det var något så här konstigt, alltså det hade någonting att göra med någon så här liksom bomullsindustri där, och att det var på något sätt att det var bara de som jobbade tillräckligt mycket och plockade tillräckligt mycket bomull så fick sen liksom nya kläder på sig, och att det var så där att ni blir uppätna av Joulakötturin om inte ni jobbar tillräckligt mycket.
Det är en otrolig reklamkampanj alltså för något brand också. Alltså att man skapar en mytologi och liksom sätter skräck i barnen. För det minns de ju resten av livet. Att jag måste liksom använda just det här tandkrämsmärket. Annars så kommer liksom en demon och sliter tungan ur mig.
Ja, alltså det där har jag inte använts än.
Men det är någonting jättestörande med liksom folk som koketterar med att de har en sån här lång historia och att de har en mytologi. Alltså, liksom, det är ju inte som dem. Alltså, det har ju inget med dem att göra. Att de råkar nu vara från ett sånt ställe. Nu har ju vi allihopa liksom släkthistorier och sen liksom såna här folksagor och sånt där.
Ja, men är det någonting extra med så här liksom mytologiska varelser som äter dina barn? Alltså nu är det ju, jag börjar tänka på Bibeln och sådär, och vad jättetråkigt är att det inte finns liksom något magiska djur alls. Alltså jag skulle ha så mycket lättare att ta till mig en religion, ja, om det skulle på något sätt vara att du får som välja att ska du liksom tillbe liksom att men vi har här liksom, vi har en gud och vi har Guds son och det är någon så här avancerad treenighet, men om du vill så har vi också en så här liksom ett grodmonster som kan spruta eld, och om du tillber det så kan det hända att det sprutar eld på dina fiender istället.
Det borde finnas drakar i Bibeln, alltså det är det du säger.
Du vet min åsikt också. Bibeln tror jag skulle vara bättre om den skulle ha drakar i sig.
Men vad pratar ni för språk då?
Nej, det blev ju så här pidgin-språk. Alltså det var ju väldigt mycket mingel och så här obligatoriskt minigolf och sånt där som var ganska kämpigt för mig. Men det blev ju så att så fort det kom en islänning eller någon finne i gruppen, så då böt alla till engelska. Och om det bara var liksom svenskar och norrmän och någon dansk, så då pratar man liksom svenska. Och alla förstod varandra utom liksom vad dansken sa. Att ingen visste ju vad dansken sa någonsin. Och det var till och med en situation där det var två danskar som sa vad önskar du? Alltså att man också hörde att de inte förstod varandra heller. Men vi jämförde så här folkloristik i något skede, och det var nog alla var överens om att jul sköter in. Att man hade, det fanns liksom, man kom inte ens i närheten.
Ja, nej men. Alltså jag är mera inne på det här om det faktiskt skapades för någon sorts textilfabrik, och det som har blivit det mest skrämmande som Island har att bjuda på. Det är ju ändå ett land med Njalsaga och Dimmuborgir, ingången till helvetet och riktiga fucking vulkaner. Men så är det någon sån här Seppälä som liksom skapar en reklamkampanj, och så är det som sprids över världen. Det var fint att se våra gamla hemtrakter på riksmedia. Yle hade, alltså finska Yle hade besökt Pedersöre och gjort ett ganska så här omfattande reportage om hela kommunen och vad som finns där. Ja. Mycket bilder och det var drönar videon över Sisbacka i Pormo.
Ja, det var roligt. Och, alltså, men det var ju på något sätt, alltså, det var ju lite så där bit av hint of Twin Peaks över det också.
Ja, det var som på något vis det som man sög in publiken med. Men sen så var det ju inte så mycket om den saken, utan det var mer som någon sorts reklamfilm för Pedersöre.
Ja.
Så här. Men roligt alltid när ens hemkommun uppmärksammas. Jag lärde mig också nya saker där. Men det hände ju saker där tydligen. Och du berättade inte om heller. Men det finns ju ett bageri där i Esse som jag har besökt och som är uppskattat, vet jag.
Ja.
Men det fanns en så intressant historia bakom det här bageriet. Läste du det här?
Ja, de hade blivit lånade pengar för att starta av en person som sa väl på något sätt att det var liksom Guds vilja att han skulle låna pengar till dem, tror jag.
Ja, det var väl mer konkret än så. De hade redan då fått så mycket lån de kunde få. Men så tänkte de att vi vill nog ha en riktig stenugn hit. Men banken ville inte ge några pengar till en stenugn. Men då ringde en halvbekant och sa att hej, jag har 100 000 euro, vill ni ha det? Vill ni ha ett lån och köpa stenugn? Och så sa de, men det kan vi ju inte ta emot, vi känner ju inte dig. Och så hade svaret varit, ja men Herren känner er. Och alltså jag tyckte att det här var en fin historia ändå. Eller som, ja, för det visar ju någonting med det fina med religionen också. Att man som litar på varandra och att man vill hjälpa och så här, att man håller ihop. Och att man är ändå till någon mån så är man, alltså målet är ju att inte vara egennyttig utan att som se till allihopas bästa. Samtidigt så reflekterades det inte över, och inte måste man göra det i en anekdot heller, men att Gud skulle ju ha kunnat göra ganska mycket med 100 000 euro.
Mm, du tänker att det skulle ha varit liksom något möte där änglarna skulle ha liksom gått igenom då att här, nu har vi liksom att vi har den här direktkontakt då till den här ena typen som har 100 000, och vi har nu några förslag. Vi har här då att det skulle kunna gå till en sån här stenugn till Pedersöri, baka bröd.
Blir liksom krispigare, lite krispigare i det bröd, om inte det är som en vanlig ugn.
Ja.
Utan en sån där 100 000 euros stenugn. Mm. Så då var det som en till det yto.
Ja.
Känns bra, som lämmar i mun.
Det var en väldigt så här överviktig ängel med förkläde på sig som pratade om just det här. Och sen var det då andra då som var så där att vi kan, alltså vi har de här vanliga projekten, alltså vi har de här brunnarna i olika så här u-länder som behöver göras och så där.
Ja, nej, men det var just det här, alltså som ofta, så jag menar, det där är ju som så tydligt ett bönesvar man bara kan få, antar jag, om man är religiös och håller på med något som är viktigt för en. Att en okänd människa ringer och löser ens problem mirakulöst. Men sen så är det ju inte så ofta som man just går vidare från den tanken. Att Guds prioriteringar, det här är som inte bara nu i det här bageriet, utan det här är någonting allmänt som jag tycker att man stöter på bland religiösa människor. Att de tackar Gud för att liksom vi hann i tid till den här släktträffen. Att flyga inte var försenat.
Mm.
Som att det var liksom Guds aktiva beslut och vilja att liksom göra det. Medan det pågår folkmord i andra delar av världen.
Ja, det känns, jag tycker det borde vara någonting mer specifikt. Alltså det saknas, tycker jag, en så här julkulturin här också. Alltså att den här mannen ringer och liksom andas tungt och är skrovlig röst, och säger han att jag har 100 000, ni får ta allt. Och så hör man i bakgrunden, och så antar man då liksom att julkulturin är där liksom och har som en klo på halsen och tvingar honom att liksom att ringa runt och dela med sig av sin förmögenhet, alltså som en sorts Robin Hood avatar, så här djurgud som på något sätt får rika människor att dela med sig av sin förmögenhet. Det skulle vara jättebra, tycker jag. Låter som en bra religion.
Ja, det är ju inte riktigt Jesu budskap kanske, det här att man under hot ska ge ifrån sig, alltså dödshot.
Nej, men,
dela med
sig. Ja, men samtidigt, alltså det var ju 100 000 som den här personen verkligen, jag menar, han behövde ju inte de pengarna själv. Är det dödshot då?
Nej, men han ville ju tydligen att det skulle finnas en riktig stenugn i SC.
Mm.
Jag minns ju det där när vi var små också, så var det ju som, alltså mycket med bön och mycket med helanden och så. Och det absolut vanligaste helandet som ju alltså många av mina vänner bevittnade var ju att någon som hade olika långa ben fick lika långa ben. Och att man såg att benet växte ut.
Var det vanligaste helandet?
Ja, och det var som intressant just att Gud prioriterade den åkomman då.
Men är det vanligt i Pedersöre det också?
Att nej, folk... det är också här jag efterhand funderar på att för det inte det är så ofta man möter människor som verkligen markant markeras av att ha olika långa ben.
Nej, jag känner ingen.
Nej, men de har blivit helade säkert, du bor ju där. Men just det här att man som använder det här som ett sånt här kortsbevis, att man har sett det här så mycket medan det då pågår folkmord och sånt.
Ja, det är en konstig prioritering då. Att jag har en grej för stenugnar och att fixa folks ben.
Men det var ljuvligt att se Pedersöre och de här fina bilderna. Och jag visade åt Nico den här artikeln också. Och det visade sig att Nico inte har fått vara till Bockabron. Den här vackra bron som går över SCA.
Mm-hmm.
Och jag trodde ju att jag har visat allting i SCA åt Nico. Men tydligen har jag glömt att få dit. Om någon skulle ringa dig och säga att hej, du får 100 000 för Herren känner dig. Skulle du ta emot de pengarna då?
Jag skulle ta emot de pengarna och så skulle jag säga att de här pengarna ska nu användas till fågelrapningsforskning. Gudskonstnär, yes! Steinugna, olika langbeine och fågelrebbona.
Får se nu då om du dyker upp på nästa veckas livepodd-turné. Start.
Nej,
eller kommer du att prioritera annat?
Nej, jag har inte någon
inbok. Du har så många bollar i luften, Ted. Inte kan du vara på så här obetydliga saker, inte?
Nej, jag har mycket på gång, men jag tror nog jag kommer att vara på livepodden.
Ja, men vi räknar med det då. Mm. Men vi ser ju det först nästa tisdag på Ritz i Vasa. Då vi börjar då den här 3 datum långa turnén för att fira 10 år av Ted och Kai-podden.
Det låter på något sätt så fjuttigt att man håller på i 10 år och vi firar det här med 3 dagar.
Ja, men det är nu i alla fall ett firande och det här, och sen så kommer ju det här livepodden som vi gör på Svenska Teatern veckan efter kommer ju att filmas och kommer sen att finnas för alla att titta på arenan.
Det var ju svårt att få biljett till det här spektaklet, men ni behöver inte vara oroliga. Alla kommer att få se det här, men vi vet inte riktigt när det kommer. På det här årets sida i alla fall.
Ja, men vi ska ju, idén är ju att vi ska livepodda, vi ska prata med varann som vi ju gör i den här podden. Men att vi vill ju också lite sammanfatta eller så här gå igenom de 10 år som har gått och så här. Och vi har ju gjort mycket anteckningar och funderat på liksom ämnen från de senaste 10 åren som har så att säga lämnat och potta.
Mm.
Och som man kanske kan återknyta till och liksom låta symbolisera då den här 10 år långa resan.
Det är ju vissa saker som har varit så här återkommande under de här åren. Och vi tror ju att vi har nog lyckats ringa in de här största. Men vi tänkte ändå alltså att om det finns någonting du som lyssnar, alltså att om det finns någonting som du specifikt kommer ihåg från något avsnitt, något specifikt gräl eller någon specifik åsikt eller någonting som du också funderar på i stil med kan fåglar rapa eller inte, så skriv det här i Ted och Kajs omklädningsrum på Facebook, så kan vi liksom se om vi på något sätt kan baka in det i den här live-showen.
Ja. Något som kliar i hjärnan, som har lämnat kvar.
När ni har lyssnat på oss, vilka öppna varande sår har ni kvar?
Ja. Så ni kan skriva det till Edukais omklädningsrum eller skicka till mig på Instagram eller någonting. Kontakta oss helt enkelt, ni vet hur man gör. Så ser vi om vi kanske kan svara på någon av de sakerna också då under den här live-turnén.
Jag ser jättemycket fram emot. Det ska bli så jättekul att göra det här nästa vecka, Kai.
Jag börjar bli frisk så att jag inte liksom rapar på scen som en rörmokare.